There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Har du något speciellt till dess, eller? Är du bakom tårtat med, kanske, något?
Nej, men jag fixar bullets.
Då så, då har vi en ny vecka.
Nu är äntligen jag tillbaka igen.
Ja, det låter.
Nu säger jag det.
Ja, det är, ja. Mm. Ja, jag saknade lite faktiskt. Mm. Det är så.
Intressant avsnitt förra veckan. Med din sambo.
Relationsakuten.
Jag satt och fnissade så många gånger när jag lyssnade på avsnittet. Ja. Och tänkte liksom så här, gud vad snälla de är mot Henrik nu.
Ja, jag vet. Men jag trodde att hon skulle hänga med, vet du.
Ja.
Alltså jag sa det till henne, nu har du all chans världen att bara
hänga ut dig totalt.
Ja. Ja. Gjorde inte.
Nej, nu hänger du ute själv istället.
Ja, jag vet.
Nej, men, alltså, jag hade velat varit med där. Jag hade velat suttit och kasta lite, du vet, ved på brasan, så att
säga. Ja, just det. Jag hade det på känn. Mm. Jag sa, det är så jävligt.
Jag hade det med Ludde istället.
Ja, han var lite snällare. Nej, men det var väl kul. Hon tyckte det var jätteroligt att vara med. Och hon har ju till och med ut ett inlägg och sånt som bara strippade.
Ja, men jag menar, det är ju alltid kul att få hennes aspekt också. Ja. Det är ju många frågar ju hur du har, som du säger, 2 timmar extra på dygnet.
Ja, precis.
Och det är ju tack vare henne.
Ja, nu kom svaret där.
Mm.
Nog talat om relationer nu, då har de fått höra 2 avsnitt.
Släpper
vi släpper det. Vad har du varit och vad har du gjort? Du har varit sjuk.
Ja.
Ja,
så
kul.
Släpper vi då.
Jag kom in här idag och kollade på din plats.
Mm.
Ludde ska ju in på en av dina platser då du ska ha enkelplatser i garaget nu.
Ja, precis. Jag har haft dubbla platser i och med att Amazonen alltid har stått och det har varit ett långtidsprojekt och sen så har jag inte haft ro att ha bara ett projekt igång.
Ja.
Det är ju därför Amazonen har tagit 8 år.
Mm. Men nu vart du äldre och insåg.
Men nu insåg jag ju det att jag kan inte ha 2 projekt igång samtidigt. Ja. Och då är det dumt att jag har 2 platser.
Jag har 3 projekt.
Det är bara du som har den energin liksom. Att kunna köra 2 projekt samtidigt. Ja. Plus bygga ett bord då. Som det kommer vi till.
Ja.
Men då tänkte jag att då säger jag upp en av de platserna. Så får Ludde flytta in där.
Mm. Och du vet att du ringde till mig och sa. Om det är så att han inte kan hålla sig från att börja med sin plats. Så ber de oss över allt skit min sida bara. Och bygga den här väggen. Så tar jag hand om det.
Jag ångrar mig.
Jag tänkte på den. Jag såg det där så bara. Fy fan.
Jag kom in idag och så insåg att det här var ju dumt.
Fan vad grejer jag har. Hade jag så här mycket saker?
Måste kasta grejer. Men det är inte kul att kasta.
Nej, det får du komma över imorgon.
Ja, det är alltid så. Så fort du har kastat någonting, då behöver du.
Ja, det var de med så många gånger. Så många gånger.
Vad har du gjort i veckan?
Är det jag har slipat den. Jag sa det i förra avsnittet, men jag håller på med mitt bord här. Mm. Det är julafton snart, då måste jag ha större bord. Men ja, jag är snart klar.
Ja, det är ett ståtligt bord.
Ja, visst är det.
Ja, det är det.
Vart du imponerad?
Ja, jag vart faktiskt imponerad.
Yes! Det är det viktigaste.
För att vara en person som inte kan mäta överhuvudtaget. Nej, så är du duktig på.
Tog tid.
Och inte kan matte. För det var ju förra avsnittet med.
Nej,
alltså jag satt och varit lite upprörd över hur dåliga ni var på matte.
Tack för att du sa vi och inte bara jag. Vi satt 3 personer och vi skulle. Vad blir det, hälften av 170? Så bara 30. Du vet, ingen kunde sätta det. Kan någon bara ta upp? Vad blir det? Säg fort.
Va? Ja, men det roliga var ju när ni pratade om åldern.
Ja.
Mm. Hur gammal Ludde var när ni träffades? Och du bara slänger till med 22 eller något.
Ja, men det var fel.
Det var han ju för 4 år sedan.
Ja, just det.
Skitsamma.
Mm. Ja, men på tal om det också, du har inte sett den filmen. Jag lovade våra lyssnare att vi skulle lägga upp den när han var tvungen att mäta OSB-skivan, att de har gjort rätt för fabrik.
Ja, just det.
Den var också sämst.
På tal om dålig matte.
Sist. Nej, men det är väl det. Det är inte helt så mycket mer kul. Det är kallt och man får stå här inne och gosa till sig lite.
Ja, jag ska försöka få hit Amazonen nu snart när jag fått i ordning på min plats och fixa servoproblematiken jag haft och sådär.
Så nästa år någon gång?
Nästa år kanske vi är färdiga. Mm. Ja, men den ska ju inte ut förrän 20 år.
Nej, men jag tänker att du får hit den om nästa år. För det är dåligt att göra innan dess.
Ja, det är ju faktiskt realistiskt att säga att det blir nästa år.
Ja, visst. Mm. Men det här avsnittet nu då ska ju handla om mycket intressanta frågor. Vi har massor av saker på bordet här som jag har sett här.
Ja, vi satt och hade lite försnack här och det är lite försnacket med våra gäster här.
Och vi svarade, nu får vi slå igång inspelningen, för vi gör en podd utan att spela in här, för vi har så mycket frågor och så mycket saker som man inte vet om. Mm.
Introducera.
Ja, jag introducerar. Jocke, får vi säga, från Trafikpolisen Linköping.
Jajamän, tack för att vi fick komma.
Välkomna.
Tackar.
Varmt välkomna.
Det här ska ju bli extremt intressant, för det är inte varje dag vi sitter med poliser här i vår garage och pratar. Men jag tänker att vi kan börja med någon av er som kan introducera sig själv. Vi börjar, ja, Jocke då. Har du något, liksom, hur kom du in i det här? Har du något i grunden av bilintresse? Sådär. Jag tänker att du får introducera dig själv lite.
Ja, Joakim Berg, jobbar på Trafikpolisen Linköping. Och att jag är på Trafikpolisen är att jag har ett genuint intresse för motorer.
Ja.
När jag var 15 år så åkte jag moped, Yamaha FS1.
FS1! Ja. Äntligen fick du mitt frikt.
Ja, jag ser ju FS1.
Och sen när Holden var inne så köpte mina föräldrar en A-traktor, en gammal Duett.
Mm. Är det EPA då?
Nej, det var en A-traktor. Ja.
Okay.
De var för nyreggad för att vara en EPA. Ja. Sen var det ju för långt axelavstånd och ingen stel bakaxel.
Okej. Okay. Mm. Så du har kört A-traktor alltså?
Ja.
För det kanske blir en liten grej vi pratar om.
Jag misstänker det. Det brukar vara de vanligaste frågorna.
Men den var lagrig som fasen.
Ja, det kan vi säga.
Ja. Mm. Men du höll på, det var där skruvandet började eller?
Ja, precis. Redan från man åkte moppe. Sen när jag tog körkort så köpte jag en gammal BMW E28 528. Mm. Den höll inte så länge för den var en ganska rolig busbil. Sen så köpte jag en Saab 9-3.
Titta där.
Ja. Mm. Och efter det så var det en Nissan Skyline.
Oj.
Och sen så sökte jag in till polisutbildningen och insåg att det kanske inte var en jättebra bil, varken ekonomiskt eller föredömligt att åka omkring i en sån.
Titta, det är ju han ju. Vad är han som bil? Det var det alltså.
Och sen efter utbildningen köpte jag en BMW 335i.
Mm.
Men det var väl inte jätteekonomiskt heller.
Nej.
Så nu åker jag elbil.
Nej men vad hände sen?
Det är framtiden, Henrik.
Nej, men han är ju yngre än mig. Jag har ingen elbil.
Nej, det är många anledningar till att du är elbil.
Ja, det är det faktiskt.
Fast de går bra, gör de.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag såg att det var någon Tesla till salu idag för 557 häst, liksom. Det är ju helt galet.
Då har du ju de hästarna från början också.
Ja, precis.
Inga växlar i någonting.
Nej. Ja, det är fränt. Men Skyline här tycker jag, det är ju lite my corner.
Ja, det är din hörna här.
Var det en 33 eller?
Ja, en R33.
Ja, det var det.
Ja.
När var det här?
Jag köpte den 2009 eller 2010 tror jag. Och åkte väl på 100 mil. Sen så vart det någonting med oljetrycket, så han nöp ju för mig.
Åh fan, kan det varit oljepumpen där som drivningen som gick sönder kanske?
Något sånt. Så då lämnade in den till en firma i Linköping och då vart det smida kolv och andra stakar och ampere-bultar och lite sånt. Och det satt ju ett annat styrsystem i den sen innan. Så att,
ja, typ av Apex eller någonting så här.
Ja, med en sån handkontroll.
Ja. Mm. FC Commander,
det klassiska.
Ja.
Så, men det var en rolig bil.
Ja, men det kan ju inte varit asbilt att lämna in på det byggt.
Nej.
Nej?
Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad det kostade, men det var en bra bit. Över 50 000 i alla fall.
Ja, men det är ju allt, och det var då.
Det var då, ja, precis. Ja.
Jag tänker, idag då är det nu över 100-ringen alltså, ledigt alltså.
Mm.
Ja, visst.
Men jag hade ju sån tur, för det här hände ju på hösten, så han hade ju inne motorn hela vintern och plockade lite när han hade tid. Mm. Så han la väl lite tid när han hade emellan andra jobb antagligen, så att det var väl därför det varit billigare kanske än vad det skulle ha kostat.
Ja, precis. Ja, vad spännande. Men, och sen nu då, jobba inom trafikpolisen. Mm. Jag menar, fan, sen då är du lite vass på. Du ja, kan se lite saker då.
Många som försökte lura mig där. Ja. När man stoppar dem faktiskt. Att så här ska det se ut. Ja, ja. Det tror jag inte att det ska göra.
Nej. Bara, här är min gamla bil, förstår du? Den såg inte ut så.
Nej, precis. När man stoppar den där BMW M3 med turbo. Ja. Att jag tror inte det satt en turbo på den här från början.
Ja, men jag tänker ändå att många kanske tänker så att, att när man blir stannad av polisen, ja, fan, jag kan ju säga vad fan som helst. Ja, här är en importerad, det ska vara så här liksom. Mm. Vad fan vet de om det?
Det är många, jag försöker ju spela lite ovetandes i början. Mm. Så hör man lite hur de pratar och sen så har de börjat måla in sig lite i ett hörn. Och sen kan man ju börja öppna huvuden och börja prata detaljer liksom.
Vad tråkigt det blir då.
Ja, lite så faktiskt.
Och sen om man bara kanske har, om man själv då kanske inte är superkunnig, men man har den här ändå förberedelse på att ABS-standard, då säger jag bara det här.
Precis, en standardfras.
Ja, ja. Mm. Och sen när det kommer vidare, när man inte heter det? Nej, jag vet inte.
Nej.
Sjukt spännande.
Ja, man får ju ljuga för oss och det är många som försöker, men oftast brukar det bli ganska bra snack ändå sen när man börjar prata om det, eftersom jag är intresserad av det mesta, så blir det ett skönt snack ändå.
Det måste göra massor.
Ja, du underrättar ju väldigt mycket i rollen som trafikpolis. Faktiskt.
Absolut. Ja, men vajern gick sönder, jag kan inte öppna det.
Nej, precis. Bara det är ju en brist, så det är perfekt.
Ja, det är ju sjukt spännande. Då har vi en som är motintresserad. Vi tänker, vi tar nästa Jocke då.
Ja, men precis. När jag var ung så åkte jag lite mopper då. Jag åkte på Dakota då.
Ja.
Sen när jag var lite äldre då så hade jag ingen A-traktor, utan jag gick ju på och tog körkort istället när jag var 18. Så jag hade ju en Bagge 69 och en 72, 242, 245.
Ja. Det var Volvo som Volvo och VW där som hjälpte. Ja.
Reservusbärger har jag bytt och svetsat lite och tröskelådor. På den nivån är jag då när det kommer till den biten då, men
jag skulle säga att det är ganska,
ja, kan du byta
ganska hög nivå ändå, för det är ju inte bara.
Nej, men så den nivån är på där då, men sen så under min poliskarriär som har varit under 17 år så har jag alltid jobbat med ungdomar och det är så här brinnande intresse. Så först var jag ungdomspolis då, men sen så sadlade jag om då till att bli trafikpolis, för jag har också det intresset då. Bilburen ungdom är också mopp och sådana saker då. Men sen så, ja, det var det här med A-traktorer. Kunde ju ingenting. Och sen så gick jag en kurs då som vi har nu på trafikpolisen om flygande inspektion. Alltså vi har rätt att besikta alla fordon som är ute i trafik. Och då nörde jag in mig på A-traktorer. Och det är våra ungdomar som åker omkring med dem.
Ja.
Så att just den här manipulation. Jag vill inte att någon ungdom där ute ska skada sig eller att man ska köra ihjäl sig. Så därför så, ja, det är farten som ställer till det då. Mm. Och de här ungdomarna är inte riktigt mogna för att åka så här fort som de gör då. Så det är mitt stora intresse att faktiskt försöka hjälpa dem att inte åka för fort.
Men tror du att det är, jag tycker att det är väldigt liksom så här att många tänker att lite, man kanske har fort ibland liksom med A-traktorerna och sådär, men när du stannar dem och liksom sätter ägg på deras bil och allting, den är manipulerad och allting, ja, man hade rätt liksom nu, att jag kunde kört ihjäl med det. Så kommer de ju absolut inte tänka då, men
hos vissa når jag faktiskt fram och det känns jättebra.
Ja.
Sen är några då som har lite längre på försträcka där då,
ja,
som man kanske måste ta flera gånger då. Och man får en känsla när man träffar faktiskt de här ungdomarna, vilka man når fram till och inte sådär. Ja. Så att de man når inte fram till, de liksom har jag lite bakfickan, har lite koll på dem och sådär, för att hjälpa dem. Alltså, alla är inte lika snabba, utan liksom alla har olika påförsträckor och så är det. När man är ungdom så är man ju odödlig då, tror man ju då. Men det har man ju tyvärr, eller har vi sett i tidningen då, att de är inte odödliga då.
Jag tänkte vi skulle komma till det, men det har ju varit väldigt mycket så, ja, men dödsolyckor när det kommer till, både att de blivit påkörda, men även att de har singelolyckor när de har kört för fort och bara drasat i liksom.
Ja, en oroväckande utveckling är det då. Det nyregas ju jättemånga nya A-traktorer. Så att väldigt enkelt idag tyvärr att manipulera. Mm. Och det, man var ju ung själv och man vet ju när man hade moppen att man skulle ju gärna vilja kanske prova liksom åka lite snabbare. Va? Så inget konstigt egentligen sådär. Va? Men idag så går ju de här A-traktorerna som en vanlig bil. Alltså det finns ju inga spärrar. Det är 200 om de vill liksom. Ja. 15 år. Nej, det är inget bra.
Nej. Ja, det är lite skrämmande då att det inte finns några vinterdäckskrav heller. Jag menar, så bara testa och köra med sommardäck när det börjar bli lite halt. Alltså det är ju...
Mm.
Ja, jag skulle inte ens göra det.
Nej.
Under hot typ.
Precis, och än mindre att de inte ens har bälte på sig.
Ja, nej, exakt.
Så inget krav. Så att, ja, det finns mycket att önska.
Men vad... Alltså, har ni sett en utveckling på... A-traktor, vi pratar A-traktor generellt nu och jag tänker i en utsträckning efter det här med H-regeln kom och allting när det varit mer A-traktorer på vägen och allting, det är ju klart, men olyckorna känns som att de har blivit värre liksom, det är inte så att man bara åker ner i diket dit, utan det är ju alltså, riktiga olyckor med fatala utgång liksom.
Ja, och när man hade ryckspärren förr då, och då när man stoppar i ryggspärren, ja, då gjorde de kanske 70-80 som max. Idag är det ju inte där. Idag är det ju Porsche Cayenne eller liksom det stora SUVar och det allting sådär. Och nu kanske inte de faktiskt som åker mest ner i diket, utan märker jag att det är lite mera Volvo-bilar som hamnar i diket. Och så då, som är kanske lite lättare att manipulera med varvtalsreglatorerna och det här då. Så att det har gjort att när det blivit så lätt att manipulera att folk åker lite snabbare, och det behöver inte gå i 150 alltid. Nej. Men det räcker att du tar upp hastigheten till 70-80, så har de svårt att hinna med att analysera allt som händer och sådär, och så vill man helst då lite ställ sådär på vintertid, då hamnar väldigt många i trädgårdarna och sådär.
Men jag tänker, är det Nu har det blivit mycket mediebevakning mot A-traktorerna, för att det är ändå det som styr. Men jag tänker att har det blivit ett rejält uppsving i olyckor, eller har det alltid funnits ganska mycket olyckor kring A-traktorer liksom?
Det har funnits olyckor förut då, men med antalet som ökar så blir det automatik att faktiskt olycksstatistiken går upp, och tyvärr har vi kommit till den här att några som har kört ihjäl sen nu här nu då, och det är en utveckling som blir nästan per automatik då. För lite drygt ett år sedan, då var det 25 000 registrerade A-traktorer i Sverige. Idag är det över 50 000. Så det är som en explosion som har liksom skett då, och då kommer olyckorna tyvärr.
Vad skulle ni säga att den motorburna ungdomen idag, jag vet att vi har pratat om det här många gånger, de hänger ju i kluster oftast liksom någonstans. Mantorp är ju en ganska bra ställe där de hänger liksom. Men jag tänker, hur ser ni på det som finns för motorburen ungdom idag liksom? För jag menar, var får de vara? Vad skulle ni vilja se skulle kunna ändra den biten? Så att...
Nej, det är som du säger, den motorburna kulturen har ju ingen fritidsgård de kan hänga på.
Nej.
Där många frågar efter som kanske bor i stan och har A-traktor, absolut ingen tillgång till verkstad.
Nej.
Så jag tror absolut att fler aktörer kanske skulle kunna hjälpa till med sådana saker. Men då får det inte bli ett garage där man hjälper varandra att manipulera eller trimma A-traktorn. Det är väl det som är kanske svåra att hantera och kontrollera i så fall. Men sen är det, alltså de vi pratar med, det är ju att de vill ha någonstans att vara helt enkelt. Och är de på ett ställe och blir liv, då blir de ju bortförda därifrån och då åker de till något annat ställe.
Men tror du inte att för motorburen ungdom hade ju varit nästan den billigaste fritidsgården som finns. Det hade ju varit bara gett dem en asfaltsplätt att stå på och spela musik liksom. Egentligen, om man jämför nu med annat. I många år har det ju varit Citygross till exempel i Mantorp, och det är ju ungdomarna varje kväll och de spelar musik. Och ja, tyvärr så ibland så blir det ju lite liksom förstörelse och sånt med liksom. Där är de ju oftast liksom. Men jag tänker att det hade ju kunnat gått så jäkla enkelt egentligen med dels kommuner och allt sådär, skulle ju kunna hjälpa dem att få plats där de kan vara.
Det finns ju ett driv. Jag jobbar ju ändå på Mantorp Park, och det vet jag, kommunen har ju försökt prata med oss och se, finns det någon möjlighet att vi kan hitta på någonting. Och där är ju såklart, vi har ju varit jättevilliga och vi värnar ju jättemycket om alltså ungdomen, den motorburna ungdomen. Men problemet vi har, det är ju, vi har ju miljökrav på oss också som har med buller att göra. Mm. Och så fort du åker innanför våra grindar, alltså då är det bullret som produceras innanför vårat staket, det är liksom vårat, det är vi som skapar det. Mm. Så det är det som gör problemet, att så fort klockan har slagit 5, då ska det vara tyst. Mm. Och då är det svårt att göra någonting. Det är ju på kvällarna de behöver sysselsättas på något sätt också liksom. Så det är liksom den problematiken vi har.
Och problemet kan ju vara om de är sittiga, så kan man ju tänka, men det stör ju inte så många, fast det är ju faktiskt lastbilar som betalar för att få ta sin dygnsvila där. Så det är ju det som är problemet. Absolut. Och sen de som äger själva Citygross, de verkar inte jätteengagerade i heller att det är ett problem, för de bor ju inte här.
Nej. Nej, så är det ju, och det vet man ju om också. Jag har hört att det liksom, ja, det är ju bättre att de hänger här än någon annanstans. Och ja, absolut, men som sagt, vi har ju ändå en av Sveriges största motorbanor, en kast över motorvägen liksom. Det är ju väldigt konstigt då att man inte skulle kunna få till någonting. Som Marcus säger, att liksom det blir ett problem som alla vill lösa, och vilket skulle kunna vara löst ganska enkelt om det bara ges rätt resurser till exempel Mantorp Park då, om de hade fått de resurserna och de bullerdagarna. Alltså det hade ju räckt, nu menar jag att man hade inte behövt ha det varje helg, men varannan, var tredje helg har någon sammankomst för ungdomarna. Jag tror jag skulle uppskatta jättemycket.
Precis, det är lite ansvar tror jag, för att ha dem helt fritt någonstans. Det är ju inte bara att de stör kanske, det är andra saker som kriminalitet med narkotika, och man betalar skjutsen på olika sätt.
Ja.
Men det är ju mycket sånt, det är ingen kontroll då. Nej. Det blir ju helt laglöst. Nej,
men då menar jag att dels kanske föräldrar och alltså vuxna behöver vara ideellt då, att man får faktiskt dra till strå till stacken, att ja, men ikväll är det våran tur, det är med fotbollsmatcher, våran tur att stå i kiosken liksom. Det kan ju inte vara så jäkla mycket svårare egentligen. Men jag vet att det har pratats mycket om det, och jag har dragit lite i några gånger här liksom i Vikstad, kollat lite, vet, finns lite lokaler. Men sen när man har väl frågat folk liksom, alla de här föräldrarna som sitter och klagar på våra ungdomar på Facebook, att ja, det körs för fort, det spelas för hög musik. Men när man väl lägger det ut då och kollar, ja, men någon skulle liksom, skulle kunna ta någon helg i månaden, och nej, det är inte tidigt, jag jobbar ju då, så och så har vi småbarn. Då är det ingen som kan det.
Nej.
Så det är ju, jag tror det är väldigt svårt kluster att få ihop det där, men det hade ju varit något som hade...
Det är ju även, om just A-traktorer, det är ju många föräldrar som står på A-traktorer. Och de har ju ett visst ansvar när de äger ett fordon, att det ska vara ett föreskrivet skick. Brister och sånt kan ju lika gärna de få en böter för, även fast de inte kör fordonet. Ja. Även fast sonen eller dottern kör A-traktorn. Och är det så att den är olaglig, så kan ju föräldrarna misstänkas för tillåten till olaglig körning, och det är dagsbotsbaserat, och tjänar man bra så kan det bli väldigt dyrt.
Ja.
Och deras körkort kan ju bli omhändertaget för alla skulle bli dömda för en sån sak, så att man kan ju tycka att de borde ha lite större engagemang.
Ja, men verkligen.
Ja, om jag hade köpt en, ja, men, och det är ju nog för att det är mycket 740 som de, och 240 som är lite äldre bilarna, men också som du sa Jocke, att det är Porsche och det är ju Navara, att det är ju inga billiga bilar. Om jag hade köpt en bil för 60 000 till min 15-åriga dotter, då hade jag väl haft lite jävla koll på att den här bilen sköts också.
Du ser ju, du har ju boken framför dig. Ja. Mycket om det skulle du kunna få en fasen där på plats i hemskickade böter.
Ja, jag har ju som sagt en bok här nu med alla dess
böcker,
olika
ska jag säga att du
har. Böcker, litteratur med alla sorters böter man faktiskt kan få på sina A-traktorer eller ombyggda bil. Och, nej, det har jag ingen lust med.
Nej.
Det är jättemycket.
Jag skulle vilja tillägga just det här med, det är väldigt många ungdomar där ute som sköter sig med sina A-traktorer. För nu är det mycket fokus på kanske de som trimmar då, men det finns den största delen sköter sig, och det är viktigt att man fångar upp de där ungdomarna också då, och då måste samhället hjälpa faktiskt till då, att se, ja, vad är deras fritidsgård då? Hur kan vi liksom hjälpa till, och vad kan andra aktörer i samhället hjälpa till då, för att ta hand om de här ungdomarna? Och då tror jag att liksom det kan bli en win-win situation för alla liksom. Så att det finns att göra där ute för våra bra ungdomar som håller på med attraktorer, som har ett intresse att åka omkring och träffas och sådär.
Ja, absolut, jag håller helt med dig där. Men det handlar ju bara om att någon måste ju börja dra i det här. För att dels så kan vi samla alla som har det här intresset? Man kommer inte kunna fånga upp alla, men man kan majoriteten. Och är med, kan, de är ju nöjda så länge de får stå och spela musik och snacka skit liksom. Mm. Alltså de åker ju knappt liksom.
Nej, det är för dyrt.
Ja,
det,
ja, precis.
Bensinen är dyr nu.
Ja. Men det hade ju inte varit så svårt liksom. Ja, det där har jag tänkt på ju länge. Så jag kommer väl snart få erfaren här när mina barn kommer upp och ska ha traktorer.
Mm, jag har hört att det pratas om Navara.
Den är sånt. Ja. Det blir två taktar. Men jag tror att det har varit en bra utveckling om man får till någonting. Dels både olycksväg och att man, de kanske inte är det. Men har man bara något att göra liksom. För det är ju när man inte har någonting att göra, det är ju då det går åt helvete.
Och jag tror faktiskt att man tittar lite på det här i kulisserna då, att faktiskt fånga upp det här. Mm. För det behövs då, för att det har ju blivit så stort det här. Det här måste man ta tag i från samhällets sida då. Och jag tror att kommunen tittar lite på vad man kanske kan bidra med då.
Ja.
Så att vi får se här. Jag hoppas verkligen att det kan bli någonting bra utav det.
Mm. Mm.
Något som jag hörde, det var ju för ett par avsnitt sedan vi pratade om. Då kom det ju upp där att en folkraceklubb hade gjort. Så att du kunde åka dit liksom och på kvällarna skruva folkracebil och sen fick du köra på någon tävling liksom med någon folkracebil och lyckas fånga upp liksom ungdomar på det sättet.
Mm.
Då får du ändå bygga bil, få utlopp för ditt teknikintresse och bilintresse och du får köra med det som du har byggt.
Ja.
Ja, det tyckte jag var lätt sjukt bra. Det hade jag själv hoppat på om jag var, visste att det fanns när jag var ung liksom.
Ja, visst. Nej, men det finns ju lite med det där. Det finns ju alltid i stan alla som vill spela paddel eller fotboll men alla tycker inte det är kul liksom.
Nej.
Då behöver man ha någonting.
Men det finns en del privata aktörer där ute som har fångat upp vissa ungdomar typ runt i sitt område då. Mm. Så att jag har hört talas om att det finns garage liksom, ute på landet någonstans där och att, liksom, det är bra, men det behövs mer liksom. Ja, mer engagemang.
Men hur ser det ut, nu har vi pratat lite A-traktor, hur ser fronten ut på mopeder nu för tiden? Det känns som att mopeder, om jag bara från mitt sätt, har minskat.
Absolut, den har gått ner jättemycket.
Mm.
Det är ju mopedbilarna som har tagit över där.
Ja, just det.
Så att de finns där ute, men de är få.
Mm. Mopedbilar, men ännu dyrare. Alltså det är ju svindyra, det är ju 100 lakan alltså.
Ja.
Det är också väldigt lustigt. För en sån får ju gå i 45.
Mm.
Och en A-traktor, den får bara gå i 30.
Mm. Det är just för att det är en moped. Det är den klassen. Och den har ju en totalvikt på 400 någonting kilo.
Mm.
A-traktor är ju en helt egen föreskrift. Mm. Det är ju bara Sverige som har den föreskriften.
Mm.
A-traktor finns ju bara i Sverige. Men just att den får ju gå 45 för att det är en moped.
Mm. Men hur är det då, när du nu ska ta ditt körkort för A-traktor eller moped, då kör de upp på moped, inte i bil.
Nej.
Det kan man ju tycka är jävligt skevt.
Mm. Ja, men tanke på, det var ju för ett tag sedan i tidningen, någon på Gotland som har en stor Scania, 15 år. Ja, det blir lite skevt blir det faktiskt.
Ja, jag tänker liksom, fy fasen, jag förstår inte det riktigt, det måste ju ändras snarast alltså.
Mm. Ja, man sätter sig i en manuell A-traktor då, som dragläge och sådana saker. Ja. Alltså, från moppe till dragläge i backe.
Mm. Ja.
Det gör man ju inte på 5 minuter.
Nej.
Vet du själv, när jag liksom tog körkort då, fick ju liksom öva på det där. Va? Men idag är det bara att sätta sig och åka. Liksom, och då är det ju risken att tredje man faktiskt kan komma till skada på att man liksom tappar kopplingen eller att man inte är van vid dragläge och sådana saker. Då.
Ja.
Så att, ja, det
är ju lite samma, du kör ju på moppe och du är ju A-traktor och sådär, men du är fortfarande också att du kan ju framföra en riktig traktor.
Mm.
Ska man ju också inte glömma. Alltså jag menar, du är ju ändå en stor traktor bakom. Med 3 släpvagnar bakom, kan du ju ändå ge dig ut och köra och du har inte gjort en, alltså du har kört upp på en moped.
Precis.
45 minuter i stan. Om vi tar andra perspektiv på just A-traktorer, alltså med vanliga trafikanter som, för jag vet ju att det kan man veta om du har liksom, vad fan, nu ska vi in i stan 10 minuter och du kommer bakom en A-traktor. Man har ju sett omkörningar som är bland det, alltså det går inte att förklara folk som, alltså irritationen som uppstår runt om. För att det går så jävla sakta. Och ska jag ligga bakom, så är det enfiligt. Och det finns, alltså, Har ni sett mycket sånt liksom att nu att folk liksom är, att man kanske kör om någon A-traktor och så vi måste stanna efter bara jävlar Louis, jag kan inte ligga på alltså sådär.
Jag har inte sett så många själv, men när man är ute och jobbar så är det många som kommer fram och påpekar just att de ja. Ligger bakom och en A-traktor har ju all rätt, den får ju vara på vägen, ja. Den har ju inte gjort något fel.
Ja.
Där den kan göra fel är om den inte släpper förbi, det står ju ganska tidigt i trafikförordningen att de ska underlätta för andra trafikanter.
Mm.
Och en del ligger ju mitt i vägen och inte kanske släpper förbi.
Nej.
Men annars så har de ju rätt, så får de köra på den vägen så får de ju vara där. Och man får ju inte köra om där det är heldraget till exempel heller. Nej. Utan man får ju vänta tills det blir läge att köra om helt enkelt. Det är tråkigt.
Ja, jag tänker liksom, men då ska de släppa förbi alltså, under.
Ja, men samtidigt så kan man ju förstå, man kan ju inte svänga in på varje.
Nej, så är det ju.
Men en del som ligger liksom nästan mittlinjen och bara provocerar på bergsvägen till exempel, det kan ju förekomma.
Ett exempel.
Men det är ju inte bara traktor, det kan vara grävmaskiner och lastmaskiner och allt som absolut. Går långsamt.
Mm. Hur är, har ni märkt någonting? Jag tänker på just det här med en A-traktor, den går väldigt sakta, det tar lång tid att komma dit man ska. Mobilen måste ju vara ganska flitigt användande i en A-traktor bland förare liksom.
Mm. Så är det.
Det är det.
Ja. Och de får böter som alla andra får.
Ja.
Mm. Så är det, vi är hårda med det.
Mm.
Det är viktigt att alla är lika inför lagen, som vi brukar säga då. Liksom att vi särbehandlar inte ungdomarna på något sätt eller de vuxna trafikanterna, utan alla behandlas på lika likadant sätt faktiskt, och alla får böter på samma saker och vid samma fel och så.
Mm.
Så är vi inte på ungdomarna mer, absolut. Nej. Inte, men åker man i 30 så känns det som att man kan hålla på med mobilen, för det går så sakta. Men det får man inte göra.
Det får man inte göra. Nej. Nej. Har ni sett någon stor skillnad sedan den lagen? Den är ju inte jättegammal den lagen, va? Har det inneburit att folk har mindre mobilanvändare, eller är det bara att man säger
att titta själva när ni åker alltså, när vi kör med våra målade bilar, då är de väldigt snabba att ta ner. Mm. Och vi måste se att de håller mobiltelefonen i handen då.
Mm.
Jag tycker ju att det är väldigt många faktiskt som håller fortfarande mobiltelefonen i handen när det finns så många sätt att liksom, antingen sätter man upp den i en hållare eller genom bilens system och kopplar man upp så då och sådär va. Så att det borde inte vara så många som det är så vi har inte lyckats få bukt med det där, tycker jag.
Många ögontjänare.
Så är det.
Finns en sak som jag har tänkt på. Alltså nu med moderna bilar. Det är att du ska inte sitta och fippla med mobiltelefon, såklart. Och du ska ju koncentrera dig på din körning. Mm. Men ofta har många bilar ganska avancerade infotainmentsystem som är i mitten, som är en stor skärm.
Mm.
Och jag menar, som på gamla bilar, lite äldre bilar, då har du fysiska knappar som du liksom, du känner att ja, men här
du behöver
har
inte titta på
dem. Du behöver inte titta på dem. Det är som min BMW E60 jag hade. Det var ratten här nere. Jag visste vart allt var. Men på en stor skärm, då måste du ju titta på den.
Mm.
Och liksom veta, ja, här ska jag trycka och här ska jag, och jag känner inte av det. Mm. Alltså det måste ju vara, jag har tänkt själv att det känns som ett problem liksom.
Ja, det är en intressant reflektion alltså. Det är det. Jag håller med det.
Mm. Det är bara att man inte håller igen. Det är en skillnad. Ja. Men du kommer ändå ta, alltså det kan ju hända lika
mycket. Fokusen försvinner ju från körningen, så är det.
Precis. Och jag kan tänka mig att det är många gånger när man har legat bakom någon och man ser bilen börja gå från håll till håll till håll. Mm. Och så tänker man, den där jävla håller i en mobil. Och så kommer man förbi så här. Ja då, det gör det.
Så är det.
Ja. Jag tänker, ska vi gå igenom lite frågor? Jag tänker
du bad ju om lite frågor.
Ja, precis. Och det fick vi.
Mm.
Så jag tänker att vi kan väl börja med dem. För jag vet inte liksom hur lång tid det här kommer ta med de här frågorna. Så vi kan ju börja med dem. Så.
Exakt.
Så kan vi börja beta igenom lite här. Jag tänker vi börjar här då med Birka 740s frågar: hur ställer ni er till äldre bilar som är 30 år eller äldre som har en originalmotor men med lite större turbo?
Att en större turbo i sig behöver inte innebära att det kanske är mer hästkrafter. Det är ju mer som ska till om man ska ha ett högre laddtryck till exempel. Så att det gör väl inte så mycket, men det är man börjar se kanske andra komponenter i att ett annat styrsystem och andra spridare, intercooler och allt som hör till, det är väl då man kanske drar öronen åt sig. Men att bara byta turbo är väl inte så mycket som jag gör åt i alla fall.
Nej. Fast alltså, ni hör själva här, det är vasst här. Det är mycket komponenter som namnges här. Styrsystem och de har koll, vet. Vi hoppar till nästa här, från Krimpa 00. Varför får man böter för saker som har gått igenom besiktningen och besiktningsman godkänt?
Ja, idag så är ju de är ju vinstdrivande och försöker ju få igenom så många bilar som möjligt under så kort tid som möjligt och tjäna pengar. Det känns som att de lägger mer energi på bilsäkerheten eller så att det är liksom bromsar är okej, däck och de här sakerna, att det inte är för rostigt och sådär. Någon glödlampa här eller sådär som ja, kanske inte är allra viktigaste alla gånger, utan det känns som att de har kortare tid att släppa igenom en bil och besikta den då.
Jag vet inte vad det är, 20 minuter de brukar säga per bil och sånt, va? Då är det omöjligt att kolla allt.
Vi har ju, när vi stoppar en bil så vi har inte 20 minuter.
Nej.
Vi har 2 timmar. Och vi har ju, jag har ju visat er ett program här då, där vi går igenom då. Det är ju ganska många punkter och det är många underpunkter i det här. Så att, att ja, vill vi göra en full flygande inspektion så kan det ja, ta 30-40 minuter beroende på hur mycket brister vi hittar och sådär. Så, så vi har mycket mera tid faktiskt att gå igenom fordonet och det ska vi göra också faktiskt. Och vi stoppar inte vilken bil som helst, utan vi ska stoppa bilar som, eller A-traktorer som har en uppenbar nästan brist av att det är faktiskt ett halvljus som är trasigt eller någonting som bromsljuset fungerar inte då. Så att där är faktiskt vår ingång till att stoppa ett fordon. Vi stoppar inte random så, utan det ska vara någonting som uppenbart vi kan titta på direkt då. Men då kör vi hela kontrollprogrammet då.
Ja. Och vad händer då om jag tar tidigare frågor som jag sa om turbon här, till exempel då? Om du blir stannad och du har en annan turbo på och du åker in på flygande till exempel. Som du sa då, Jocke, att den kanske inte ger mer effekt, men den ska ju inte vara där.
Ja, alltså är det så att du inte reggar med turbo från början, då kan det ju bli en registreringsbesiktning. Eller det snällare alternativet som vi brukar säga, men då är att man ska återställa den och sen åka in till bilprovningen och visa att nu har jag tagit bort turbon. Men sitter en turbo original, typ 940 som man sätter in, lite större, det i sig som sagt, då behöver inte innebära någonting. Men sitter ingen original, då kan det bli registreringsbesiktning.
För då är det en motor som inte finns egentligen.
Ja, men precis. Då måste ju kontrollera.
Ja, för rent kast köper du en äkta, när den är lite, men en äkta 19T turbo. Den kan ju ge betydligt mer effekt än vad en fake GT35 som sitter på, som är från Kina liksom. Så att du, ja, jag förstår vad du menar.
Ja, det är bra att vi är fyrpröser här, för det är nog många som undrar. Men om vi går tillbaka till det här med besiktning och så. Har ni märkt att, för jag tänker tänka på att inte stoppa en hel del bilar. Kanske jag har varit besiktad min bil för en timme sedan. Och den har gått igenom blankt. Då är jag jättenöjd. Och så blir jag stoppad i en flygande inspektion. Och bara får åka och besikta igen. Eller jag får regbesiktning på min bil. Då kommer man ju så här, vad fan betalar det precis för?
Ja, och det är ju tyvärr du som blir drabbad. Ja. Jag säger inte att bilprovningen gjort fel, men att... Ja, de är inte anmärkt på det som skulle anmärkas. Det klassiska är att man har sett dit orangea positionsljus till exempel. Det är väldigt få, är min erfarenhet av besiktningar, som anmärker på det. Men det gör ju vi, och dels är det att det är fel färg framåt, och där kan man ju få böter för. Och sen att, ja, besiktningsmässigt så är det ju en brist. Men sen även tänkte jag på det han skrev, att varför får man böter för saker som gått igenom besiktningen? Men det kan ju vara att besiktningen kollar till exempel inte om du har vinterdäck eller sommardäck. Du kan ju åka hit och besikta i sommardäck fast det är en halv meter snö ute. Men det skriver vi böter på, för då ska man ju ha vinterdäck om det...
De kollar ju bara så att däcken är väl...
Att det är 1,6 på dem.
Precis.
Så det är en sån klassisk sak.
Har ni märkt mycket, jag tänker med besiktningsbefrielsen som kommit nu på 50, eller bilar som är 50 år äldre. För jag kan tänka på många, jag tänkte så, när jag besiktade min bil sista gången. Och de säger, ja, det var sista gången vi sågs på den här bilen. Gött. Nu.
Tills vi stoppar och hittar brister.
Precis.
Då blir det en till besiktning.
Ja, men precis. Men jag tror ändå att Har ni märkt av något sånt liksom?
Nej, de flesta av dem som är ute och rullar, de är ju väldigt bra skick. Det är min erfarenhet i alla fall, sällan någonting jag märker på. Det skulle vara om det trasigt halvljus till exempel, någonting sånt. Men det är sällan att det leder till någonting mer än så.
Då kommer till och med en väldigt kontroversiell fråga här. Om man säger att ni stannar en bil som är i, den är modifierad lite då. Alltså, nu menar jag inte att det sitter 4 stycken turbos och kompressor och allting. Men lite så här. En äldre bil, den är 50 år och äldre. Den är i mint alltså. Allt i ordning. Man märker att det här är någon som tar hand om sin bil liksom. Men det kanske är lite fel grej på. Hur kan gör man lite, jag vet att det är svårt kanske att svara på. Men gör man skillnad på något som, om det kommer en annan bil och det bara ser ut som fan, du vet, med det slangar och skit dragit överallt. Alltså, jag vet att vi pratar precis om alla går lika inför lagen, men kan det ändå vara så att man pratar lite, bara, det här måste du liksom styra till, jag sätter inte det här på här nu, men du måste lösa det här liksom.
Det är som Jocke sa också, att alla är lika inför lagen, och det är ju inte alla de här nyare bilarna som vi stoppar, ja, men klassiska 740 som det är massorvis, det är inte alla vi sätter in på en besiktning. Det kan ju vara andra omständigheter som gör att vi inte gör det. Dels kan den vara inne i kanske en period den ska besiktas, och då gör vi inte så mycket. Och sen kan det vara att vi kanske inte har tiden att besikta.
Nej.
Och det gäller ju även där äldre bilarna också. Men generellt så är ju, vem är jag att bestämma vilka jag ska besikta och inte ska besikta, utan det blir väldigt orättvist.
Jag tänker bara att det där är liksom att man har ju alltid pratat om liksom, och det är gott lite så här som att skriva med bilfolk liksom. Om man bara ordning på grejerna och ser snyggt och prydligt ut, så kan man liksom komma undan liksom.
Ja, men ser, alltså, är den bra på utsidan som Jocke sa innan också, att är det inga uppenbara brister, då gör vi oftast ingen mer ingående kontroll heller. Nej. Utan då har vi inte en aning om som är under huven till exempel.
Nej.
För då gör vi ingen kontroll där.
Nej. Om man har, jag vet det också, lite så här fråga som jag har haft liksom. Om man har, finns några speciella bilar ni lägger kanske lite mer, ja, den där Skyline eller den där Supran, det där måste ju vara mer mosig liksom. Eller är det så, eller är det bara liksom ett rykte, så här tankesätt som går bland folk, så man fokuserar kanske mer på smärgligt äldre japanska sportbilar eller, ja, men bilar som man överlag vet att det är mer effektiv kanske.
Jag tror att det är lite intresset och kunskap sen innan. Det är kanske inte alla trafikpoliser som är jättehemma på en Toyota Supra hur den ska se ut under huven, att det sitter en dubbelturbo eller om det sitter en singel till exempel. Men jag som är lite nördig, jag går gärna in i en sån inte konflikt ska jag säga, men en sån diskussion kanske. Sen får man se vad det leder till. Det är ju inte säkert att det blir någon åtgärd för det. Men annars generellt är det ju de där bilarna som studsar fram, som inte har någon fjädring, som är trafikfarligt, i synnerhet från sitter i, och alla andra som är ute på vägen.
Typ vinterholkar nu då?
Ja, typ så. Som knappt har något ljus och knappt några däck. Som vill man kanske inte möta.
Fantastisk fjädringsväg.
Ja, men typ så. Knappt ändrad.
Men då är man ju återigen där. Det är vad ni ser vid första anblick. Liksom, att kommer du och bara bonka fram på genomslagsgummit, så ja, då är ju chansen större att du
blir stannad. Ja, liksom. Men är det så att vi har en trafikkontroll och alla bilar åker igenom, då gör man ju en besiktning mer eller mindre på alla. Liksom.
Ja.
Då kanske man inte profilerar ut vilka bilar man ska stoppa ändå, då åker alla med i kontroll.
Ja, precis.
Och vi kan ju alltid göra slagningar när vi åker efter en bil till exempel, så brukar vi alltid göra en slagning och så går vi in i tekniska beskrivningen, och så ser man om det är en nu lite finare bil då, eller så, att okej, vad står den tekniska beskrivningen liksom, okej, han ska ha de här grejerna, okej, men det här är ju inte original.
Nej.
Sådär, då vill vi kontrollera att den är som den ska vara då, så att en bil som är jättefint skick då, så kan man ändå göra en kontroll genom att vi bara börjar med att slå på bilen och ta fram den tekniska beskrivningen bara för att se så att allt är okej.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej. Okay. Men ni har alltså hjälpmedel för alltså olika bilmodeller med vad som ska vara i dem, eller är det bara regnummer man slår på?
Ja, vi slår på regnummer på det, och sen så går vi vidare in i systemet då, och så.
Ja, just det.
Så kan vi se det om den är reggad, men på något speciellt sätt då, och då kan man kan ju se, höra på någonting, men den här har en liten fetare turbo i, och då liksom så står det där i den tekniska beskrivningen att den är bytt och så, okay, reggad med det, så då är det ju...
Ja, för det var där min tanke, till exempel om jag tar min Volvo Amazon som ett exempel, den är ju SFR-besiktad som ombyggt fordon, och den är ju, det finns ju ingen bil som är lik den, jag har ju byggt den själv. Mm. Och där kan jag tänka mig måste vara lite halvsvårt att stanna en sån bil och veta, okej, vad är godkänt på den här? Absolut. För jag har ju byggt om karossen så pass mycket, så att det är svårt att veta.
Ja, precis. Och det är inte, vi har ju inte svar på alla frågor kring bilar och så. Så att därför så, vi tar ju en diskussion och lyssnar på vad personen säger framför en och sådär. Och sen så får man väl göra en helhetsbedömning på om det är för mycket fel eller inte. Då, eller om det är, men det är inte lätt alla gånger att
nej, hitta rätt. Jag fick rekommendera av mig från SFR att jag alltid ska ha med mig byggpapperna med bilen, alltså i bilen, ha en kopia ifall man blir liksom stannad, för att som sagt, ni vet ju inte hur jag har byggt den, hur den blivit registrerad.
Nej.
Och då är det alltid bra att kunna uppvisa dem.
Ja, men absolut, det underlättar för alla. Mm. Annars så kan man hamna i en diskussion och sådär, och det är dumt om vi sätter någon regg på någonting som kanske du vet är okej. Okay. Så att har man alla papper med sig så underlättar det.
Mm. Ja, just det.
Och det ska även tilläggas att bilen behöver inte vara i trafik och rulla, utan vi får ju besikta bilar som i anslutning till trafik, så står den på markeringen och varm och de står kring bilen, så får vi ju gå fram och göra en flygande inspektion på den.
Så det hjälper inte att köra in snabbt och kasta mycket och hoppa ur?
Liksom. Nej, nej, nej.
Nej, jag tänkte bara. Nej, men det är ju ändå intressant att höra de här grejerna liksom, för det är ju mycket man inte har en jävla aning om också själv.
Man får kasta in en fråga emellan här nu, det är ju lite så här, nu ställer vi de här frågorna, jag vill ha en lite mer lättsam fråga. Har ni själva fått böter någon gång?
Ja, jag kan ju svara för mig själv. Ja, jag har fått böter för att min bil hade körförbud, jag hade glömt att besikta den helt enkelt.
Okay.
Så att jag stoppade med en nitisk trafikpolis i Linköping. Men det här var ju långt innan jag blev polis, men då fick jag böter.
Jag har fått fortkörningsböter då jag var polis.
Oj.
Så att,
är det pinsamt? Eller tänker man bara, jag är bara människa, så det
så
kan
är det
alla.
Så är det, man.
Vi är ju lika inför lagen.
Ja, men så är det. Så att, vi kommer ju inte undan heller om man tror det, att ni bara håller varandra om ryggen. Nej. Så är det inte, utan gör vi fel så får vi stå för det, precis som alla andra. Och så tycker jag det ska vara.
Annars blir det ju fel.
Det blir helt fel.
Ja, då kommer ju ingen, då kommer alla bara skita i vilket liksom. Precis.
Har du fått böter någon gång, Inka?
Nu ska jag tänka lite här om jag har fått. Jo, en gång. Jag skulle skjutsa barnen till dagis. Då hade jag min BMW E36 då kom. Det var när vi hade barn, när vi bodde i stan. Då var det en sån generell kontroll bara. Och då hade jag för dåliga vinterdäck fram. Så fick jag böter.
Ja.
Annars har jag haft tur.
Jag har lyckats få två gånger. En gång uppe i Västerås på PowerMate.
Nej, på PowerMate.
Japp.
Oh, fan.
Ja, jag hade precis fyllt 18 och jag var den som skulle köra bil. Alla andra drack.
Klart som fan du får köra.
Sen satte folk på ställen på bilen som man inte får sitta. Så.
Sa du inte till dem då? Här får ni inte sitta.
Och sen så har i min Golf var det lite dåliga däck en gång.
Ja.
Ja.
Ja, men vi har nog alla varit där, tror jag.
Jo, men så är det.
Det spelar nog ingen roll vem man är och vad man jobbar med. Mm. Fått sin känga.
Exakt.
Vi hoppar vidare till nästa fråga då, från Hallberg. Bord på vindrutan som är lika lång som solskyddet?
Ja, om man tittar på hur originalborden ser ut på de flesta bilar, liksom, då går den ner 10-15 centimeter. Det är ingen som går ner halva rutan.
Mm.
Om det vore okej så skulle någon kanske ha gjort det då, men
ja.
Speciellt på Volvo-bilarna så har man ju lite märkning uppe vid rutan ungefär 15 centimeter ner. Mm. Och den brukar vi ha som en liten
referens,
ja, för att någonstans där tycker vi nog att det funkar att ha solskyddsfirma. Börjar man dra ner den då hamnar man lite fel då i synfältet då. Det ska vara en viss genomsläpp på vindrutan då, att du inte får ha mörka rutor då. Drar du ner den för långt då blir det fel. Så att vi släpper alla som är ungefär 10-15. Alltså vi, det är lite bedömningsport där då, men inte mer ska det inte vara. Nej. För då får man, kan man få böter. Eller så får man riva bort den och så lite peka lite finger åt dem att gör inte om det här.
Nej. Ja, det är bra. Då har vi klargjort det.
Men jag tänker sjukt spes frågan nu ingående med just board. Men måste boarden vara släppa igenom någonting eller kan det vara en helt täckt board? Det kanske är svårt att svara på.
Så länge den inte är i det synfältet som krävs då. Du måste ha ett visst synfält för att du ska kunna se ut ordentligt och se andra trafikanter ordentligt. Så om det inte den hamnar där så skulle den kunna vara väldigt mörk då. Oj, absolut.
Jag tycker för många många sitter ju dekaler där uppe. Så det är ju där som är
många som gör den.
Ja.
Ja, spännande. Nu kommer en fråga här som jag själv tycker är ganska intressant faktiskt. Det är från V4 Bergman. Vad gäller om man kör på enkelfiligt med vajerräcke med noll möjlighet att släppa fram bakomvarande bil som har ett utryckningsfordon med blåljus och sirener bakom sig?
Ja, det är lite intressant. När inte trafikpolis är även instruktör för nya poliser att lära sig köra polisbekörning och det är ju en taktik, vi ska ju inte ligga bakom och stressa dem. Är det så att det är 5 kilometer enfilt så kan vi lika gärna stänga av blåljus och syren för att vi kommer inte komma förbi. Så svaret på den andra frågan är att nej, man får inte bryta några trafikregler. Det gäller även i korsningar också, om de skulle köra ut mot rött. Skulle det hända någonting då så har de de facto kört mot rött, vare sig vi ligger bakom eller inte.
Följdfrågan på den var ju då att får man då på ett säkert sätt bryta mot hastighetsbegränsningen för att snabbare släppa förbi? Och svaret är ju nej då.
Precis. Och vi ska ju vara ett föredöme i trafiken. Vi kan inte ligga en meter bakom och tuta. Utan vi får slå av takten och stänga av blåljusen tills det blir tvåfiligt igen. Och sen får vi köra på igen.
Men för det är ju ändå så här. Om man säger att du står i en korsning och inkommer. Då kommer en ambulans i full karriär bakom. Och det är att liksom automatiskt så tänker jag kan köra.
Man vill ju hjälpa. Det är det som är liksom. Då vill man, fan jag vill inte vara i vägen.
Vi vet om att man inte ska stressa fram någon. Det ska vi veta som utryckningsförare. Okay. Så att, det är upp till oss hur vi väljer. Vi kan köra på fel sida i fugen istället eller köra cykelbanan eller någonting annat.
Och det gäller ju allt blåljus då?
Ja, liksom. Precis, allt blåljus.
Spännande. Då fick vi svar på det. Jag tyckte det var en intressant fråga. Nästa fråga är lika intressant också från I. Halvarsson. Förekommer drograttfylla oftare idag än förr? Något man läser mycket i lokala tidningen. Har det blivit vanligare eller är det egentligen samma?
Ja. Jag vill nog påstå att det är inte bara alkohol ute på våra vägar utan det är ganska mycket drograttfylleri. Det är ju väldigt lätt tyvärr idag att få tag i droger. Och all statistik visar ju också på det och vi märker ju också på alla rapporter som skrivs om rattfylleri att det är mycket även drograttfylleri. Så att tyvärr nog så finns det alldeles för många där ute som kör med droger i kroppen.
Har det blivit vanligare eller är det, ligger det på samma nivå? Eller ni som jobbar i det här tänker att har det blivit oftare? Liksom, nu tog vi, idag var det två, det var igår med. Eller, blir det oftare eller är det, ligger det på samma ungefär?
Beroende på hur många vi hittar där ute beror på hur mycket kunskap den enskilde polismannen har kring drogtecken och sånt. Vi lär oss ju hur man ska upptäcka det. Och vissa blir ju även himla duktiga på att hitta de här drograttfylleristerna. Medan andra poliser inte ser de här tecknen, de tydliga tecken, det kan nog alla poliser se. Men sen är det den här fingertoppkänslan och
magkänslan.
Ja, men precis. Ja. Liksom så. Så att, nej, men jag tycker nog att vi tyvärr att det är fler idag som kör med droger i kroppen.
Och som du sa det, man måste ju vara. Jag kan tänka mig att man har jobbat som polis på år och man med erfarenhet och allting som kommer. så är det lättare att upptäcka. Men om man kommer ut så ny, ja, men, fast jag vet inte vad jag ska kolla på liksom. Alltså, jag förstår, alltså, man har fått utbildningen. Men så, ja, om jag då, som jag skulle vara idag, liksom, jag hade nog svårt att upptäcka om någon var påverkad. Liksom, som...
Nej, men det är man mitt i sitt rus då, att man har liksom tagit droger precis nyligen. Ja, då ser, men det är inte det som, utan oftast är det ju att man... vi brukar säga man, vi har lite byggstenar. Alltså det finns många små saker, små byggstenar som man bygger upp den här skäliga misstanken. Och den är ungefär 30% av 100. Mm. Så det behövs inte jättemycket för att man ska komma upp den här misstanken. Och när man är uppe på ungefär på 30% så kan man absolut ta in den här personen på en drogtest då, för att se om den är... Och man är så rädd för att göra fel där, att man tar en någon som inte är drogpåverkad. Men man ska inte vara för rädd för det, för att det är ju trädligt om bara man tar de här 100% då. Det är de här andra som är svåra att komma åt då. Så att det är svårt där ute faktiskt för oss.
Och vissa är ju bara speedade naturligt.
Ja. Vissa bara blir ADHD liksom. Nästa fråga har vi gått igenom lite där, om ni själva har blivit stoppade av kollegor. Men vi kan väl ta den frågan fast utan att man, om ni har bara blivit stoppade utan att få böter och gjort något fel, så har man ju blivit stoppad liksom på vägen hem någonting och, eller någon sån här gång. Och, bara i vanlig rutinkontroll.
Bara... Jo, men det händer. Absolut. Och jag har ju stoppat många kollegor då. Och det är samma, då är det samma procedur. Liksom körkort. Ja. Nej, då, jag känner dem ju. Så att jag vet att de har körkort. Ja. Men de får ju göra utandningsprov då. Att, liksom, så. Så vi kör rutinen där på, på kollegorna också då. Och om ett annat för statistikens skull då.
Ja, visst. Och då kan vi krossa den myten att det är någon särbehandling då. Basse Ponken här, och det har vi också pratat om, vilka typer av bilar vi vill kontrollera mer frekvent, och det är ju då, ja, men om det är något uppenbart kanske, så hugger man mer på det. Nästa fråga är från Oskar Lind, och den här är ju lite kul. Hur ser ni på den allmänna kunskapsnivån om fordon hos polisen generellt?
Ja, det är ju, vi är ju, jobbar inom olika grenar inom polisen. En del poliser är jättebra på narkotika och ser alla sådana tecken och attribut. Jag har inte lika bra koll. Alla poliser har inte jättebra koll på hur en Toyota Supra ska se ut under huven. Jag kanske har lite bättre koll än. Så att det är ju generellt, alltså man gör ju prov under utbildningen. Man ska ju kunna vissa saker på bilar. Och sen när de har deras trafikdel under utbildningen, så är ju det ett jätteprov. Det är ju som att ta körkortet, fast lite svårare ändå. Så att, men generellt skulle jag ändå säga att den är bra. Sen tror jag att det förstoras lite i media. Jag misstänker att du reflekterat i den här artikeln som var för ett tag sedan, att man fyller på bensin i spolarvätskan och sådär. Jag tror den är väl lite kanske överdriven.
Ja, det kan ju vara jävligt vinklat.
Sen kan det ju vara svårt på en ny V90 idag, om den B5 eller om den D5. Man har ju knappt att det är en diesel. Liksom, man ser ju inte på varvräknaren heller hur mycket den. Det kan ju vara svårt. Ja, men precis. Som tur är så är ju korten, är kortet till en diesel, så kan du bara tanka diesel på kortet. Det går ju inte att göra fel. Och sen passar ju inte handtagen i heller på nya bilar, om det är dieselhandtag eller bensin. Så.
Nu kommer det den sista frågan, lyssna frågan här då, som kommer kanske skapa diskussioner, från herr ID. Tycker ni att hastighetsgränsen på A-traktorer ska ökas från 30 till 45?
Den där var inte lätt.
Nej.
Transportstyrelsen har ju uttalat sig om det där då. Det kanske finns lite mer vetenskap och så bakom, och att de har andra parametrar än vad gemene man har och vad jag har faktiskt. För att om man skulle bara tänka generellt, som du pratade om, att man är så förbaskad när man kommer bakom en A-traktor, så går så sakta. Om man gick i 45 så underlättade det för mig. Men frågan är om det...
Hur mycket det är värt
liksom. Ja, men precis. Och nu har man ju tagit det beslutet att man inte ändrar hastigheten på A-traktorn då. Och jag tror, jag har inte läst riktigt allt i rapporten än då. Men jag tror att det är nog grundat på bra saker, att man inte höjer upp den. Och sen så kan jag ju tycka som privatperson att det vore bra om hon gick i 45 då, så att man liksom själv kommer fram lättare, va? Men det är inte där kanske att jag ska komma fram, utan det är nog säkerheten för våra ungdomar där ute då. Det är nog kanske andra aspekter då som man gör att man inte tar upp hastigheten på A-traktorer.
Men det är ju som du säger, Jocke, att i takt med att olyckorna ökar så rimmar det ju inte kanske jättebra att höja hastigheten på dem, istället de där 15 km i timmarna kan göra ganska stor skillnad.
För de kommer ju trimma ändå.
Ja, men ja, troligtvis utan så är det så. Men även om de skulle köra lagligt så är det stor skillnad att köra på någon i 30 eller 45.
Ja.
Så att i takt med att olyckorna ökar så är det kanske motsägelsefullt att höja hastigheten för att lösa det problemet.
Sant, mycket sant. De får gå i 30 helt enkelt.
Ja, det... Och många tycker att det är orättvist att mopedbilar får gå i 45, men det är ju som sagt var 300-400 kilo som rullar förbi. Det är ju kanske inte lika stor skada som en Scania på Gotland kör på någon.
Nej, det är ju också konstigt att det inte finns begränsningar på vilken typ av fordon. Men lastbil borde ju inte klassificeras in där överhuvudtaget.
Men det är att det lever kvar från EPA-kungörelsen. Anledningen till att traktorer finns är för att det var brist på traktorer i Sverige. Så att syftet var ju att dra lantbruksredskap därav den konstruktiva hastigheten som en sån utväxling på. Nu är ju syftet att transportera sig till från skolan och hänga med kompisar istället.
Ja, visst. Så. Ja, tiderna förändras, absolut. Ja, men när vi ändå inne på det här med A-traktorer då, och det är trimning och allting. Det måste ju manipuleras ganska hejvilt idag när det kommer till med håräggen framförallt nu, som när det inte behövs mekanisk strypning längre liksom, att nu sitter ju allt elektroniskt. Hur har ni sett utvecklingen på det?
Ja, när det kommer till hastighetsregulatorer så har ju de ett speciellt sätt. Om det är en bensinare så vill man ju kanske få lite ström på tändspolen för att den ska gå fortare. Vi letar efter hål och kablar och knappar. Vi ger oss inte i första hand. Har vi en indikation på att den går för fort så vi ger oss inte.
Nej.
Och har man dragit då någon kabel eller någonting som inte vi kan se, så brukar man kunna se spår efter det i alla fall.
Ja.
Och när vi stoppar lite nyare bilar som är ECU-spärrade, så vi tar in dem i beslag för vi misstänker att de går för fort, så tar vi hjälp av Vida, om det är en Volvo till exempel. Och tömmer den på information, och de som förstår vad Cambus är vet att Cambus är ganska pratglada och eller systemet är pratglada tillsammans med alla datorer i bilen. Och den loggar ju väldigt mycket. Så vi kan ju...
Ni kan se fort det har gått.
Några gånger har vi fått hastigheter. Vi kan ju se mycket annat också. Fel som kanske inte ska finnas på en bil som inte är trasig. Så att, många tror att de är safe bara för att det är ECU, men vi får ut väldigt mycket information också.
Är det mycket sånt snack idag bland ungdomar, tror jag? Alltså ECU liksom, det måste ju komma moddar hela tiden på snack. Liksom.
Många har ju hört ordet ECU, men vet egentligen inte vad en ECU är.
Nej.
Det märker man ganska snart när de börjar prata om styrsystemet i bilen. Att man har ingen koll på vad ECU är för någonting, och Cambus. Och
det är bara ett ord man har.
Ja, det är bara ett ord som de slänger med.
Och det är inte vi kan, det är liksom, det finns experter som vi tar hjälp av faktiskt externa. Men vi försöker ligga nära ungdomarna och vi hänger med i utvecklingen då, och de försöker alltid utveckla manipulationen då, men vi stoppar så många, och så vi känner att vi känner oss ganska säkra på att är det någonting som är fel så kommer vi att hitta det.
Och då kan ni ta bilen i beslag då och leta till snittar den.
Jajamän. Ibland så tar det lite längre. Tyvärr så står det alldeles för många i beslag uppe hos oss då, som liksom, det är kölapp liksom. Det tar ju flera månader innan vi kommer till tur nummer 8 då, eller så.
Så du frågar om det är värt. Om det är väntetid på att få din bil kontrollerad för att du kört för fort, så att du får vänta ett halvår innan du ens vet om liksom, då är det kanske bättre att bara säga som det är liksom, fan jag körde för fort alltså.
Det är en del som gör också, berätta för att de rör tillbaka så fort, och då, det är inte säkert vi behöver ta den i beslag då om vi kan göra klart på platsen.
Nej.
Helt enkelt.
Det kanske är smidigare än att vänta ett halvår på att få sin bil tillbaka då. Så är det. Ja, så det går inte. Då får man ju...
Men jag tänkte på hur ser ni, nu har ni ju varit med länge och ni jobbar mycket mot ungdomar och sådär, och då misstänker jag att ni har varit med och närvarat rätt mycket på alla möjliga typer av bilträffar. Hur ser ni på dem rent generellt, och kanske utveckling av det, vad som har hänt liksom?
Alltså jag personligen tycker att det är bra att de håller på, alltså inte bara A-traktor utan bilar överlag. Man blir ju generellt kanske en bättre förare och man har ju koll på grejerna. Sen så är ju buskörningen, det är ju ett problem så länge det stör någon eller att det är trafikfarligt. Det är ju många gånger som folk ringer till oss och tipsar.
Mm.
Och det kan ju vara väldigt specifikt vilken bil eller A-traktor, vilken förare. Mm. Och ja, då måste vi göra någonting åt det. Ringer de till polisen och förväntar de sig att polisen ska göra någonting.
Mm.
Så är det ju med allt.
Ja, så är det. Absolut.
Ja, jag tänker, framförallt nu på vintern måste det ju vara extremt mycket liksom. Och det är kanske en sak om man sladdar på en parkering, men när det går typ 120 på en liten landsväg där man kanske inte har så bra sikt. Nej. Och det kommer någon möten eller kommer någon utan reflex eller fast som helst, eller djur.
Mm. Ja, jag vet inte, om vi säger Volvo bakhjulsdrivet, de verkar ha jättemycket problem med gashäng i alla fall, för det oftast har gasen hängt sig.
Okay.
Det, jag vet inte riktigt, det måste ju vara något, de måste ju återkalla hur många bilar som helst.
Ja.
Men det är vajrarna blir tröga.
Ja, men precis, det är alltid fullgasläge också, det låser sig, det är jättekonstigt.
Ja, nu är vi ändå inne på det.
Men jag måste bara säga, nu pratar jag, jag har på riktigt fått gashäng genom Katrineholm en gång i en gammal jänkare. Jag var så jävla rädd.
Automat med.
Ja, automat med. Så liksom man gasar iväg och släpper du gasen och sen bara, nej, den fortsätter, så bara håller ner bromsen.
Tänk om det blir stannande då, bara, jag fick gasen.
Ja. Ja, man kan ju alltid stänga av den, tänker jag. Ja, jo, om det inte är en skenande diesel kanske, då är det väl svårt. Men,
fick av den ganska omgående, men man vart liksom, innan man hinner reagera så var man
överallt. Sitter vi och skämt om det kan ju faktiskt hända, men det är lite i övrigt körsättet och hur de kör och vart de är.
Förstår.
Om gasen hänger sig, jag vet inte. Ofta ser de del och gör gasen hängt sig.
Ja. Det är konstigt.
Ja, det är jättekonstigt är det.
Men det är ändå, det är en av de ursäkterna man får. Men har ni någon så här, vad är den roligaste eller kanske dummaste ursäkten jag fått när ni står på någon? Det spelar ingen roll vilken bil det är. Liksom.
Sämsta ursäkten.
Sämsta ursäkten.
Ja, men den som man hör mest är ju fortkörningsböter, för det skriver ju på löpande band och det är många som bara, har ni inget bättre för er liksom? Det finns ju mördare där ute liksom.
Ja.
Fast de tänker ju inte på att det är hastigheten som dödar, det kaos ute på E4, alltså det är ju sådana kökrockar och folk sitter med sina mobiltelefoner och gör allt annat än kör bil då, och sen kör man himla fort. Och tyvärr så märker vi det att alltså trafikrytmen är hög ute på den stora vägen. Sen så kan man tycka att men det är ju så fina vägar. Ja, fast Svensson är inte mogna för att köra i 160 liksom. Nej. Sådär. Det är helt andra hastigheter och man måste vara mycket mer, lyfta blicken framåt och sådär. Så det är väl det värsta liksom, att de här som åker dit för fortkörningsböter tycker att vi ska annat dem. Men det är viktigt att vi finns där ute och stävjar hastigheterna.
Ja, det är en helt annan synvinkel du lägger in det liksom, som man kanske inte, när man väl blir såhär, bara fy fan, liksom, kan göra någonting annat.
Det är många som också, speciellt när man åker, vi har jättebra kameror i våra bilar och när man åker våra videobilar, när de liksom, man har legat efter kanske på E4 ända från Norrköping till Linköping och sen konfronterar man, nej det har jag inte gjort. Och har du bevis, då du kan hoppa in så får du se filmen, det är väldigt mycket sådär, det ska alltid finnas bevis. De kan sällan stå för vad de har gjort. Det är väldigt,
och det är väldigt viktigt att faktiskt poängtera att just det här med film, vi behöver inte ha film. Nej. För att vi blir kallade till rättegången, som får vi berätta hur den här personen har kört. Och våran status eller så, som ska vara hög, och vi ska liksom vi har bra förtroende för allmänheten och så, det är väldigt viktigt då. Men
och framförallt vittnar vi under ed, så ljuger vi så blir vi straffade. Det kan bli ganska allvarliga straff.
Så det behövs inga kameror för att liksom, det är, utan det är vårat vittnesmål i sådana fall, och det väger lika tungt som en film.
Ja, det visste jag faktiskt inte. Och då kan man ligga bakom liksom, om man ligger i, ja, men säg att ni ligger i samma hastighet och säger, vi kör i 160 nu och avståndet ökar inte, eller?
Nej, men vi har ju, i våra trafikbilar har vi någonting som heter TripTrack, den mäter genomsnittshastighet, och då mäter den en bil mellan två referenspunkter, och mellan de två referenspunkterna får man en tid och en distans, och då räknar datorn ut vilken medelhastighet man har haft. Så det, vi behöver inte göra någonting sånt, utan vi startar en mätning på den bilen och sen så ligger vi efter så länge vi känner att vi behöver.
Alltså, ja, så, det är ju sjukt sofistikerade grejer nu. Alltså.
Absolut.
Det är inte bara lasern längre. Alltså.
Nej, nej, nej.
Och snart kommer ju radarsystemet i de nya bilarna också.
Mm. Just det.
Och då, okay. Den mäter ju 360 grader, så att det kan ju vara bilar som kommer ikapp oss. Vi får en mätning, och bilar vi möter så får vi en mätning med bild och allting. Så att den blir ju, den kan bli farlig. Som civilbilarna kan bli riktigt farliga.
Ja. Det kommer plinga hela tiden.
Förmodligen.
Men är det något liknande sånt system som man har sett lite så här på i tidningar, sånt som när, jag kommer inte ihåg vad det var jag såg det, men det var något inslag från Stockholm, de hade så här, när de körde förbi så läser en reggskylt där.
Ja,
så här,
men
så
det systemet finns ju redan.
Okej.
Okay. Och det finns i alla nya också, men den läser ju oftast bara fordonsrelaterade brister, om den är körförbudsstulen eller sådana saker. Den säger ju kanske inte mycket om vem som kör den.
Mm. Nej.
Så det systemet finns, och det har ju funnits länge i svenska.
Trodde jag att jag kom nytta. Tydligen inte. Faskat.
Jo, men vi kan ställa frågan till er då, istället, vad ni tycker om polisen och trafikpolisen i synnerhet, ni som är ute mycket och är motorintresserade och är på evenemang. Hur tycker ni att ni blir bemötta?
Alltså, jag tror det där är mycket med ålder att göra också, tror jag. Idag så chansar man inte så mycket längre. Alltså det är som du sa när du byggde Amazonen där, Marcus, att jag ska registrera den här så jag inte behöver kolla över axeln, för jag pallar inte det liksom. Mm. Och det är ju liksom, det är många gånger bara, fan, jag har inte besiktat det här, men vad får man 15 spänn i böter liksom? Och så sitter man här sen och bara, nej, men inte. Nej, men jag skulle nog säga att hade du frågat mig för 10 år sedan, då hade du fått ett helt annat svar. Mm. Men idag så, nej, alltså man gör som man ska liksom. Det är väl klart som fasen att man kör lite förmoddade bilar och allting. Så kommer det alltid vara liksom. Och man kanske kör för fort då och då, absolut. Och man kanske börnar här och där. Men överlag så tror jag att man dels säger att man ska elda lite däck, så gör man det på en plats där man vet att här skadar inte jag någon om det går åt helvete. Eller kör för fort. Man väljer sina ställen kanske man ska säga. Det är väl det som ändå har kommit med. Så jag menar, jag vet inte. Det var ju lite som jag sa till dig, Jocke, du var ju hos mig och tatuerade honom. Så tänkte jag så här, fasen, jag känner igen honom alltså. Och sen när du nämnde vad du jobbar med, då, fan. Då var det från brask ut. Satt på hojen där nere.
Ja, jag trodde du menade från när du fick reggbäst på din 200.
Nej, jag vet inte. Kanske var du också.
Inga kommentarer.
Ingenting på det.
Ja. Nej, men jag har någon ganska sund syn, tror jag. Jag vet inte. Jag...
Absolut. Jag tycker det är jättebra. Jag menar, reglerna finns ju till av en anledning. Så är det. Mm. Och jag menar, alla spelar efter samma regler. Så är det. Och jag menar, så liberalt som det är i Sverige med att modifiera bilar, det finns ju inte någon annanstans. Nej. Och folk har så svårt att se det. Jag menar, prata med någon som är bilentusiast i Norge, de kan inte göra ett skit. Alltså det finns inte möjlighet att göra någonting. Vi har besiktningsorgan, vi har liksom SFRO som hjälper till. Jag menar, min Amazon hade aldrig varit möjlig att bygga någon annanstans.
Nej.
Så att jag menar, vi har det extremt bra i Sverige om man är bilintresserad, motorintresserad överlag.
Ja, och det är ju som sagt då, vill man ha sin bil registrerad och slippa titta sig över axeln, det kanske tar 2 eller 3 månader extra och gå vid SFRO och göra rätt. Och sen så kan du bara ge den där bunten med papper när du blir stoppad sen. Så är min bil byggd.
Mm.
Den är godkänd så här liksom.
Och samtidigt så, om man ska se från annan syn, man har varit när man var yngre på bilträffar och sådär. Bilträffarna får ju existera. Och jag menar, det är ju väldigt alltså bra också. Det händer saker på bilträffarna, men jag menar, folk börnar lite och håller på så här. Men jag menar, skulle polisen rulla in med slå med stora släggan varje gång någon eldar lite med däck nere på en bilträff, jag menar, då hade det inte funkat. Nu finns intresset, finns, men det är liksom kontrollerat.
Mm.
Jag tycker det är bra.
Mm. Intressant det. Hur tänker ni liksom när, säger som Linköpingsträffen, det är sjukt mycket folk. Det är sjukt mycket bilar, det är barn, delar djur med sig, allting så här. När ni åker ni alltid ner på en sån liksom och kollar? Men ser att ni åker runt ibland, självklart. Men hur ser ni på just, amen, om du tar det här börnandet och allting? För det kan ju egentligen inte vara tillåtet liksom.
det är fel att sitta och säga att vi tycker att det är okej, för det är ju inte Nej. Lagligt. Men Nej. Vi gör ju kanske inte så mycket inne på träffen när det Nej. Gäller alltså fordonsgrejer. Men sen förekommer det att det är misshandel inne på träffen. Någon ja. Har ramlat in i någons bil så det blir bråk och då måste vi ge oss in. Och det är ju inte alltid att vi ger oss in för att vi ska stoppa bilar.
Nej.
Vilket jag tror många tror när vi kommer in, kanske vill in lite fort och de står i vägen och tror att vi ska...
Ja.
Så jag tror det blir lite skev bild att vi åker in och förstör. Sen av våra synlighet i sig kan ju kanske förstöra för många. Men det är ju oftast kanske när de åker till träffen eller från träffen, när man har gjort målat hela raka runt för att rusta och åker på koden, ska till Stockholm eller Nyköping.
Ja.
Det behövs det, alltså.
Ja, men då är det oftast då kanske vi tar dem. För att ja, ni vet ju själva om man skulle köra punktering 110-120 ja. På E4.
Absolut.
Så att, att vi åker in på träffen, det är väldigt sällan vi åker in för att förstöra eller störa träffen, utan det är ju för att det har hänt någonting på någon parkering och någon har ringt polisen och behöver vår hjälp.
Ja. Ja, det är precis det jag menar. Alltså de tillåts finnas.
Ja.
Och så för att bilkulturen får frodas, alltså, och få ungdomarna har någonstans att vara. Ungdomarna är vi har någonstans att vara. Och jag menar, men som sagt, hade man velat, det är precis som du säger, du kan knappt åka 500 meter med en bil utan att det skulle kunna ge någon form av böter. Mm. Och jag menar, skulle man bara vilja så går det ju att bara döda bilträffarna helt.
Oh, ja.
Ja, men ni skulle ju i teori eller i praktiken till och med bara stå utanför och kolla alla som börnar, sen logga in och så bara, vi ska besikta den. Nu.
Ja. Det fast skulle vi kunna göra.
Så gör vi inte.
Nej,
utan vi har lite samma åsikt som ni har, att viktigt med motorkulturen att den får finnas, så att vi ska inte där och peta för mycket. Sen så ska vi absolut se till att trafiksäkerheten absolut. Uppfylls och allting. Men alltså vi... ja, men man får ha lite fingertoppkänsla faktiskt på de här träffarna. Och viktigast är ju på söndagarna när man ska hem. Det är nog allra viktigaste att vi finns där, att ingen åker ut i trafiken som är onykter fortfarande då, efter en blöt natt där då på absolut. Campingen då,
så att... Ja, men titta på gatubil till exempel då, som är hos oss då på Mantorp Park, där är det ju jätteviktigt på då alltså, absolut.
Den diskussionen har vi haft många gånger, du och Marcus, det här när alltså, polisen är väldigt synlig när man ska till och man ska in på området. Jag vet att du och jag och Jocke pratar om det här. Och att man på en sån här festival till exempel som är ett par dagar, och man, den är ju, alltså 90% av bilarna är ju modifierade. Mm. Och du åker in och man blir bara invinkad och det är liksom besiktning på allt som ser lite annorlunda ut liksom. Det skapar ju en motpol i bilkulturen mot polisen i det här läget liksom. Att man, då kommer ju folk nästa gång bara, jag tar en E70 dit, för det är inte ens värt den här bilen, för jag kommer åka på dittan och dattan för att jag har kanske coils på bilen. Och då börjar ju hela skiten och bara dö liksom, för att folk kommer inte ta sina bilar dit. Men å andra sidan, när, som du sa Jocke, när man ska hem, att det är blås alltså på varenda jävla bil, det tycker jag, och inne på området med, absolut, det tycker jag är helt och hållet, det ska vara där, för annars är det ju jättekonstigt. Men just när man ska in liksom, då, jag vet ju själv, man tänker, jag får ta min vanliga bil bort.
Ja, men man får just, vi har ju en arbetsuppgift då. Vår arbetstid ska läggas på Mantorp Park där, och man kan ju faktiskt välja vilka man kontrollerar så. Så att man faktiskt inte petar i allt, utan det viktigaste är att vi fokuserar på de fordon som är trafikfarliga, som är uppenbara brister. Så där kan vi lägga energin på, och sen nykterheten då. Så. Men så finns det ju lite skruvade bilar sådär. Va? Men det viktigaste är att vi tar de som är trafikfarliga.
Jag förstår ju också att om ni har fått en uppgift av era chefer, och ni ska stå här och ni ska kontrollera det här, då kan man ju inte bara, nej, fast vi kan ju inte bara.
Men många kör ju dit bilarna för att de ska mer eller mindre bli kvar på Mantorp sen, för att de liksom super och har sönder bilarna. Jag vet inte om det var ett eller två år sedan, så var det en sån, en V70N som de håller på med, och föraren var ju så himla dum liksom, att ni kan inte göra någonting innan vi får köra med den här, och du får inte åka ut på vägen. Nej, det är lugnt, vi har på en transport. Och sen på morgonen så kommer ju det med en enaxlig släpa och lastat på den där. Och då kan ni ju tänka själv hur mycket lastvikt det var på den. Ja. Det var inte så roligt längre då.
Nej.
Och var jättekaxig kvällen innan och hålla på och bete sig. Och sen så rullar man ut med ett skapligt överlast.
Var det 2000... Ja, du jobbar ju då jämt på Gatvill, Marcus. Men vi... när var det sista året vi hade bussen? Var det
2016 eller något, tror jag.
Du vet, det kom in en de hade en V70 någon sån limo. En Kiruna cab. Och den där hoppades.
De hade gjort en Kiruna cab av en limousin.
Så var det.
Ni hör ju redan där.
Ja. Och den där den var ju alltså men ganska okej gjord. Men när det här var slut sen, den var så det fanns ju ingen vindre utan ingenting. Då skulle jag hem till Halmstad med den här liksom.
Och köra den därifrån.
Då är det bra att vi finns där.
Ja. Men det är i de fallen som då är det ju liksom vad fan tänker ni nu liksom? Stenskott. Ja.
Och det är ju något som vi kan vara tydliga med också, om jag nu ska prata bara lite för gatbil och mantor. Vi tycker ju inte att det är jättekul att folk står och hoppar sönder sina bilar. Ser vi det? Och det har vi sagt till vakten också. Ser man att någon står och uppenbart slår sönder sin bil, då ska man ju inte vara inne på
området. Nej, precis.
Ja, men det har ju varit ganska tydligt med att då är det är ut nästan alltså.
Ja, men så är det. Ja. Absolut. Men vi kan ju inte vara överallt samtidigt. Nej. Men ja, det är inte snyggt.
Men det hör ju inte hemma i... Då är man ju inte kanske en entusiast.
Nej.
Kanske.
Mm. Nej, då börjar man kanske glida till den här A6-entusiasmen.
Ja, precis. Det är skillnad.
Ja, det här måste vara kul att jobba som polis. Om man ska
nej, det är ju inte roligt.
Har du varit med?
Ja, på Elmia, ja. Nej, det är inte roligt. Men det är ju speciella grupper som är där och jobbar, för att det går ju inte att jobba som vanlig polis, därför att det blir ju ibland upplopp. Det går ju inte bara att stoppa en bil och besikta och tro att man ska ha ryggen fri, utan det...
Nej, det har man ju sett när en hel folkmassa bara rör sig. Det måste
det
ju vara sjukt stressande.
Speciella poliser som vaktar våra ryggar när vi gör de där stoppen.
Fy fan.
Så det måste ju vara gått jättelångt åt fel håll, tycker jag. Mot vad Elmia var alltså för 10 år sedan.
Absolut.
Det är ju liksom... Det
inte alls... Ja, men man åker A6, det sätter ju inte sin fot där, för man vet ju att det står ju urbrunna bilar.
Ja, och om inte ens kan få flaska på bilen, någon slänger bara flaskan, en signalflaska bara rakt bak, och så kan det ju en jättefin bil. Det är ju jättemånga sådana jobb vi får åka på, och så blir det ett slags fan som har bilen, vi är förbannade såklart.
Ja.
Så att det är synd.
Ja, det är jättesynd. Mm. Och det har vi också liksom pratat mycket om, det här liksom, att det... Just den biten av, eller det är inte ens en del av kulturen, men det har ju blivit någon grej.
Ja, just det har blivit en grej där, känns det som också. Nu ska inte jag tala om för mycket annat, men det har blivit så skevt. Som du säger, bara för 10 år sedan så var A6, det var ju en bilträff efter.
Precis.
Som en trevlig bil.
De kallar sig själv lite för raggare. Det har väl blivit en ny kultur av raggare. Som sagt, för 10 år sedan, de som var raggare, de var ju mer entusiaster. Det är klart, de söp och härjade sig. Men de här raggarna, de hoppar in i sina bilar och slår sönder och liksom beter sig som svin, tycker jag.
Mm.
Så det är ju inte alls samma. Det är inte roligt längre på det sättet.
Nej.
Men definitionen pilsnerhäck här då?
Ja.
Mm. Alltså, jag vet inte. Jag kommer aldrig förstå det riktigt. Jag kan fatta grejen med att åka runt och supa och ha kul i en bil. Men när det ska se så jävla trashigt ut som är bara möjligt. Alltså, och jag vet att vissa av de här bilarna är ju... Ramarna är ju helt nyrenoverade. Men chassit sen är ju bara... Det är ju bara skit alltså. Och då kan man tänka ibland hur de ens kan... Alltså, det hänger skit efter dem. Och jag fattar inte hur det får rulla. Liksom.
De är ju svåra. Det beror på om de är importerade och vad det är för årsmodell. En del har ju krav på vissa saker. En del har inte krav. Så det är jättesvårt att besikta en sån.
Mm.
Man får verkligen grotta ner sig i lagstiftning om kraven på en sån.
Mm. Och det är ju en del av... kulturen absolut som har växt upp nu på senare tid, och nu är det ju inte, behöver inte ens ha en jänkare för att liksom, det kan ju vara en limo eller 740 och man bara åker runt och härjar super och hoppar in sin bil liksom. Lite tråkig utveckling kan jag tycka alltså.
Lite?
Ja, men
det är ju sällan man ser alltså, när det står 3 Supra och någon Skyline och någon Evo så uppställs det liksom som det var förr. Mm. Nu är det ju liksom toksänkta V70 och det blir helt annorlunda.
Mm. Och det har vi ju också pratat om när man går på liksom, som bilträff idag, att det är liksom, det är inte mycket custom längre. Det är inte Utan det står någon 740 där som har på din huvud på. Eller man står på en träff och hoppar in en tak liksom. Så här, och så är det, har man Superman.
Och jag som har det här ungdomsperspektivet då. Alltså att det liksom ska gå ner bland våra 15-åringar. De ser ju vad liksom
såklart.
De äldre är och tar efter. Och det ska se ut som fan liksom bara. Nej, det där är ingen bra utveckling neråt åldrarna heller då liksom. Utan,
Nej, och är man 15 där, alltså du ser ju upp till, titta vad de gör liksom. Så jävla nice och bara supa och köra liksom.
Nej, men det är inte bra.
Nej. Skärpning.
Vi vuxna ska vara föredömen.
Ja, vi kan ju försöka. Fan.
Ja, men ni har blivit så gamla här nu så att ni, det finns hopp för er.
Ja, ja men det finns nog kanske ibland. Sen gör man ju såna här grejer ibland med, såklart. Ja, det finns mycket att gå igenom och mycket intressanta frågor.
Alltså det känns som att vi bara skrapar på ytan med det mesta. Det finns så mycket intressant vi kan fortsätta prata om.
Absolut, och jag har fått lära mig saker som jag inte visste. Det är bra.
Samma här.
Och såklart så gäller ju det här alla som är i trafiken och inte bara A-traktorer som vi har pratat om. Men nu spikade vi in oss lite på A-traktorer för att det är ett ganska hett ämne både i sociala medier och i landet i huvud taget. Många pratar om det och många... Det finns så mycket som man inte vet där som man borde veta när det kommer till just den här fordonsgruppen.
Jajamän.
Så jag tänker så här, vi får göra en volym 2 om ett tag, så för det här var jätteintressant och nästa gång kanske vi kan ta lite mer på custom och tuning bilar som kanske finns mycket där.
Nej, men absolut. Vi hoppas att ni vill komma tillbaka till oss.
Ja, absolut, och de som lyssnar på det, ni får jättegärna komma fram och fråga, är ni osäkra på någonting eller liksom vad det gäller, om det är traktorer, moped eller bilar. Vi blir jätteglada om intresserade kommer fram och pratar.
Ni bits så, inte?
Nej, verkligen inte. Nej. Jag blir bara glad, jag är social av mig.
Ja, men det är bra. Perfekt. Hörrni, Jocke, tack för att ni tog tid att vara med och berättade om ert jobb och ert engagemang, måste jag säga, för ungdomar i trafiken.
Tack för att du fick vara här.
Marcus, nästa vecka igen?
Ja, och nästa vecka då är det faktiskt säsongsavslutning, Henrik.
Det är det. Och sista sen avsnittet. En julspecial.
Precis, vi kommer ju alltid med en julspecial. Så är det. Men säsongsavslutningen är nästa avsnitt.
Har du något speciellt tills dess, eller? Är det bakom tårtat mig kanske något?
Nej, men jag fixar bullens.
Gött. Då kör vi på det.
Yeah.
Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Thank you.